jag tror att det är bättre om den är satt i höjd med våra munnar. Nu kör vi bara!
Vilken morgon. Ska du berätta kort vad du har
mosat
dig igenom?
Nej, men alltså, vi håller ju på nu och gör... Vi gör ju en recension, heter det så?
Ja.
Av nya Panamerican.
Harley Davidson.
Ja. Vilket jag har sett fram emot.
En testfilm.
Ja, jag har sett fram emot det jättelänge. Dels att få köra den, men också få göra den här filmen. Men idag då så skulle vi filma det sista när jag ska sitta och prata lite grann om den här åren. Och jag har aldrig varit så dålig i hela mitt liv. Jag vet inte hur många gånger vi fick Tom.
Nej, men så här dålig, jag tycker, du förtränger ju, men så här dålig är du också.
Ja, okej. Nej, jag kände mig helt talanglös. Det bara låste sig, jag sa fel och jag bara... Så kallade den för BMW GS och, ja, nya BMW.
Det var inte, man kan säga så här, det var inte en gång du sa fel.
Nej, det var jättemånga gånger. Skit i det nu.
Men nu behöver du inte längre något manus.
Nej,
att förhålla dig till.
Nej, tack
nu
och
lov
för det.
Fritt dealen med bilen, ja. Pladder. Mm. Välkomna till avsnitt 223. Mm.
Välkomna allihopa. Vi sitter i ett engelskt vardagsrum. Jag trivs väldigt bra här. Stäng av din jävla telefon.
Den är avstängd, men det var datorn som plingade. Så.
Nu kommer min att plinga snart säkert bara därför.
Du, vi sitter i ett brittiskt vardagsrum i form av en Range Rover.
Ja.
Så att det blir lite som det med det ljudet.
Det är nog väldigt bra ljud.
Jag tror att vi kommer förgås av värme snart. Men
det är inte alls omöjligt.
Nej, vi kör.
Vi skiter i det också.
Ja.
Jag hör att du har någonting som du vill berätta.
Nej, men i avsnitt 220 jag kände att jag måste ta med tröjan.
Åh nej. Du sitter bar över nu.
Men en bar t-shirt. Mm. Har du sett att jag har köpt en magväska?
Ja, jo tack.
Från North Face. Jag tycker det är ganska snygg. Okej, nu får jag inte av med tröjan bara för det. Men i avsnitt 220 då pratade vi om att Evoque-cabben såg ut som... Jävlar vad jag är ovig när man ska ta sin tröja i förarsätet. Så pratade vi om Evoque-cabben och att den såg ut som en Kiruna-cab.
Just
och så
det.
Efterlyste vi samtidigt bland våra eminenta lyssnare vad namnet Kiruna-cab...
Säg inte att vi har fått svar.
Jo.
Fy fan, jag älskar
bara. Jag förstår vilken kollektiv kunskapsbank den här podden tillsammans med våra lyssnare är.
Ja, verkligen.
Så här skriver då Mikael på Insta. Mm. Så vitt jag vet så var bilsport i Kiruna för gatbilsreportage cirka 1982. Och då körde Stenne runt i en kabbad mattsvart Simca med igensvetsade dörrar. Jag tror att det var då som uttrycket myntades. Reservation för årtal om det var bilsport kan ha varit Wheels också. Mm. Jag var ju bara cirka 8 år men minns både bilen och att det var ett bra drag på stan när man cyklade omkring och dreglade efter jänkare.
Mm-hmm.
Det här är ju kul på så många sätt.
Ja, verkligen.
Men man har ju så många såna här tidningsreportage insvetsade i huvudet när man har liksom memorerat bilderna och speciellt de här gatbilsreportagen. Ja, man har så mycket barndomsminnen från gatbilsreportage.
Ja. Mina starkaste barndomsminnen när det kommer till reportage, det är faktiskt från Kollorod. För att jag hade en släkting, tremänning, något liknande. Han var mycket äldre än jag. Han hade backar med Kollorod.
Oh.
Och det var magiskt att titta i dem där. Ja, fortsätt.
Fan, det är så synd, för det där har man inte längre.
Nej.
Vad ska nästa sida
erbjuda? Nej, precis. Det är något med det fysiska. Liksom.
Det som var så kul med de här gatbilsreportagen som Bilsport gjorde, det var att de alltid fotade den här övergripande vyn över ett helt torg där bilarna stod uppställda.
Just det.
Och det var alltid rätt imponerande bilder. Mm. Och det här var ju 100 år innan drönarna ens var uppfunna. Så här i efterhand ska man ju gissa att de här bilderna krävde en hel del pyssel och planering.
Ja, ta dit någon jävla kran och hissa upp någon stackars bilsreporter. Ja. Hängde han i bälte i kroken bara hissa upp.
Eller att han fick klättra upp i något kyrktorn. Antagligen, eller det var liksom något krångel alltid. Ja. Och i varje...
Ja, det är klart han stod på ett hustak.
Ja. Ja, eller man vet inte.
Nej,
det kan ha varit en kran också.
Sköt upp han med en sån kanon. Så.
Ja. Men i varje enskilt gatbilsreportage som jag någonsin har läst så är det just den här samlingsbilden som jag har fastnat för. Och jag satt där och tittade på den och så satte jag upp regler. Så här, nu får jag bara välja en bil på det här torget.
Ah, ja, ja, okej.
Okay. Mm. Och så satt man och liksom studerade med förstoringsglas. Liksom,
det är så roligt, för den där leken älskar du att leka fortfarande. Ja, men du brukar ju alltid säga när vi åker så här, okej, okay, om vi åker ner till Laxå. Innan vi kommer till nästa McDonald's så ska du välja en bil som du ska ha som daily driver.
Ja, du måste ha den i ett år.
Ja, ah, exakt. Ah.
Men det är lite det jag ska komma till. Mm. För att det är liksom, jag kunde också tänka så här, okej, men på den här samlingsbilden då ska jag sätta ihop ett drömgarage på tre bilar.
Ah, okay.
Men och då måste de liksom täcka alla behoven. Och precis som du säger, det är ju precis samma sak som vi gör så här i podden 30 år senare. Mm. Det är kul vad man har utvecklats.
Inte mycket.
Förstå en sån här klassreunion. Jaha, Kristoffer, vad har du gjort de senaste 30 åren då? Jo, jag har dagdrömt om vilka bilar jag ska ha i garaget. Vad har du själv gjort? Men tack Mikael för Kiruna Cab-upplysningen.
Ja, kul att det var Simka som var urfadern eventuellt till den här.
Exakt.
Det passar på något sätt.
Verkligen. Ja. Ska vi ta ett snabbt lyssnarmail till?
Jättegärna.
Som är liksom också kopplat till den här Evoque-cabben.
Jag känner att jag skulle bara vilja, liksom, för det första sitter jag väldigt skönt. Uh-huh. Jag skulle liksom bara vilja sitta och lyssna på dig och inte säga någonting. Kan inte du ta över på den idag?
Förstår vilket katastrofavsnitt det skulle bli.
Ja, okay.
Men det här brevet som då är kopplat till Evoque-cabben också, är då från våran älskade norske Mopar-vän Svein.
Är Svein i farten? Ja. Fy fan vad härligt.
Som vi orättvist hängde ut som en analblekare.
Ja. Svein har ju blivit liksom analblekaren med hela svenska folket.
Ja. Ja. Och även med norska folket. Ja. Och det har han då tagit fasta på, för att han skrev i rubriken analblekernes sista inköp. Och så skriver han så här: hej! Roligt att det är husket på mig den förige episoden.
Ja.
Mm. Det är väl att man har trackat ner lite, va?
Ja, ja.
Mm. Men nå, Range Rover Cab står nog icke på önskelisten. Det som blivit inköpt sedan förige gång är en härlig, passarisig 1974, alltså 1974, Chrysler Town & Country.
Jaha, det gillar väl du?
Ja, ja. 440 och 727.
Ja.
Blir brukis efter ett lätt renovering.
Ja.
Vad tycker er om full-size Woody-wagons?
Ja, han vet ja. Vad han kommer få för svar.
Med vänlig hälsning, Svein.
Ja, jag älskar Svein.
Älskar Svein.
Ja.
Och vi älskar full-size Woody Wagons.
Ja, och jag känner också att jag älskar Norge nu lite grann. För att han blev någonstans representant för det landet.
Ja. Men vi orkar inte gräva ner oss i Woody Wagons full size. Det har vi liksom gjort förr. Eller kanske vi ska göra flera gånger sen.
Ja, men där är väl kanske där du och jag möts när det gäller full size. För jag gillar ju dem jättemycket. Vi var ju faktiskt på väg att köpa en sån, kommer du ihåg det? Till De Palma. Det var väl en...
Som du skulle ha som daily driver.
Ja, det hade gått jävligt bra.
Men det var en Mercury här för mig.
Ja, det var precis vad det var.
Bra inköp, Svein.
Den här veckan har vi själva gett oss en ny semesteruppgift. I avsnitt 221 så skulle vi hitta tre olika semesterbilar i tre helt olika prisklasser. Men den här veckan så tänkte vi hitta den optimala semesterbilen med tillhörande förslag på semester.
Ja, just det. Det är en kul liten twist på förra temat. Vi försöker ju mata på med lite semesterteman här under sommaren.
Så att den optimala semesterbilen med tillhörande förslag på semester, där just bilen blir optimal.
Ja.
Alltså bil plus resa. Eller har vi tolkat den uppgiften på olika sätt än en gång?
Nej, det tror jag inte. Vem ska börja då? Ska jag börja?
Ja.
Ja, men för att kunna svara på vad som är den perfekta semesterbilen så måste man ju som sagt då först bestämma sig för vad som är den perfekta semestern. Imorgon sätter ju jag mig på hojen för att bege mig till de svenska och norska fjällen.
Ja.
Och min tanke är att jag ska försöka blanda lite lyx med enkelhet. För jag har tänkt att bo på hotell en natt och sova i tält två nätter. Men det kan lika gärna bli två nätter på hotell och ett i tält. Vi får se, det beror lite på vädret.
Känner vi dig så blir det tre nätter på hotell och ett ouppackat tält.
Ja, vi får se. Men för mig så ligger det här väldigt nära min idé om den perfekta semestern. Att själv få köra hoj uppe i de svenska och norska fjällen. Men man kan ju inte riktigt kalla det här för semester. För dels så är det bara en weekend trip. Och för andra så är ju inte familjen med. Men om man som jag då bor i Stockholm, så är ju min idé om vad som är den perfekta semestern, det är att få komma bort från alla jävla människor några veckor. Och helst då bara se natur. Men för att det ska bli semester på riktigt, så känner jag att då behöver ju faktiskt familjen vara med. För en annan grej som jag tycker definierar en bra semester är ju att man får vara med dem man tycker allra bäst om, men istället för att tjata på varann i liksom en stressig vardag full av måsten, så får man ju äntligen chansen att liksom umgås under liksom lite lugna och sköna former. Ja. Åtminstone i teorin.
Ja, i teorin. Ja. Så har det aldrig varit i verkligheten i våra familjer.
Ja, men ni som har lyssnat på podden länge vet ju att en av de bilar som jag har på min Big Five-lista, det är ju en Chevy Blazer Charlotte Camper från 1976. Men det är ju en gammal bil, och det sista man vill när man har med sig familjen, det är att liksom bilen krånglar, att man blir stående i något jävla dike med öppen huv. Liksom. Dessutom så har vi ju tre ungar, som Charlotte Camper, den är ju liksom mer tänkt kanske för min kära fru och jag, när vi lämnar ungarna hos mormor och morfar och liksom åker upp och vandrar i fjällen utan dem.
Uh-huh.
Så då började jag fundera på om det liksom fanns något liknande, fast större, som kanske skulle kunna vara den perfekta semesterbilen. Men då kom jag på att den perfekta semestern för mig är ju kanske inte att bo i en trång husbil och vandra i fjällen med liksom min fru och två tonåringar och en fyraåring. Det känns inte som att jag skulle tycka att det är den perfekta semestern.
Nej, jag är inte avundsjuk än så länge.
Nej, nej, för det är ju kanske något man ska göra själv, eller då som jag sa ihop med frun. Eller så får man vänta några år tills vår yngsta är så pass gammal att han orkar vara med och knalla. Nej, så min drömsemester, om det nu måste vara kopplat till en bil, det är faktiskt att bila ner i Europa med familjen och bo på så här fina lyxhotell och äta god mat.
Fan vad förutsägbart.
Ja, men det finns ju en anledning till att många vill göra det. Det är för att det är fantastiskt.
Du säger att det är förutsägbart, men jag tror att en anledning för mig som gör att jag tycker så mycket om det här, det är att när jag var i den åldern som mina äldsta ungar är nu, det vill säga runt 12-13 fram till jag blev ungefär 16, då reste vår familj väldigt mycket i Europa med familjen då. Och jag tyckte det var fantastiskt att se alla de här städerna. Det vill säga, det var fantastiskt när man liksom efter 5-6 timmar fick kliva ur bilen. För att sitta i en brun Saab 900 från 85 när båda föräldrarna stod och rökte från Falun ner till Holland, det var ju sådär.
Vad Gösta, skulle han ta er på sådana här krigshistoriska monument och sånt där?
Nej, inte så mycket krigshistoriska, men det var liksom kloster och slott och liksom städer och liksom, nej, men sånt där som man gör när man ser liksom europeiska.
Och det var också en ålder precis innan man förstod att man ville fira semester utan sin familj.
Ja, precis så.
Alltså som barn.
Ja, exakt.
Så att man följde med, och även om det var tråkiga saker, så ibland kunde man få dricka läsk.
Ja, dricka läsk. Jag kommer ihåg sista sån liksom Europasemestern som vi gjorde. Då var jag väl 16. Då skulle vi åka ner till Holland. Vi hade hyrt bodde på en båt i en kanal där i 2 veckor. Fantastiskt var det. Och gjorde så dags tripper. Det är så bra med Europa, för när man väl är i Holland, det är så nära till allt. Hur som helst då var jag 16 och då hade jag börjat röka liksom. Och bara kände så här, men hur ska jag inte kunna röka nu i 2 veckor? Så jag slog igång en cigg i baksätet bara. Tänkte, nu bär eller brist, jag kom ut som rökare. Men eftersom mina i bilen på vägen ner. Men eftersom mina föräldrar, det här var ju liksom på 80-talet, de visste ju att jag rökte.
Eller
rökte.
Det var ju liksom typ hälsosamt på den tiden.
Ja, så då fick ju min syrra sitta med tre som rökte i Saaben ner till Holland. Ja, skit i det. Men en annan grej som också var på den tiden, då hade ju de flesta bilar bara högtalare fram, och kommer ihåg det? Plus att det var så jävla dåliga högtalare. Plus att musiken man fick lyssna på, det var ju liksom den som spelades på radio. Föräldrarna ville ju inte spela mina liksom blandband med Yngwie Malmsteen och Dio. Det kunde man ju glömma liksom. Utan man fick ju sitta och lyssna på slager eller vad det var liksom. Och därför så skulle jag vilja ge mina ungar den här upplevelsen med 2.0, eller kanske 5.0 om det finns något som heter så. För när vi snackar drömsemester och drömsemesterbilen, då behöver vi inte ta hänsyn till vad saker och ting kostar och att man egentligen inte har råd med det här, eller hur?
Nej.
Så är det väl.
Nej, min drömsemester kommer vara tämligen dyr.
Okej, jag kunde nästan gissa det. Så jag skulle alltså vilja ta min familj på en bilsemester, men istället för en brun Saab 900 så skulle jag vilja skämma bort min familj. Och därför ska vi liksom åka i en lyxvän ner, tänker jag. Och jag börjar kolla lite vad som finns att tillgå när det liksom kommer till lyxvänar. Och ett företag som bygger såna här, som jag hittade, heter Ertex. Och deras bilar ser ut så här.
Ja, är det någon sån här Mersa-vän de har byggt på?
Kolla invändigt.
Oj, det gillar jag.
Hela idén med Airtex-vänar är att de ska likna ett privatjet. Framförallt när det kommer till inredningen då. Den är otroligt svulstig.
Du tror inte att de vill att det ska se ut privatjet utanpå? Ja, men det finns... Vingar.
Ja, precis. Nej. Men tyvärr så är det ju så att de flesta som köper privatjets, det är ju en typ av människor som har fullständigt vidrig smak. Inte alla, men många. Och därför blir det ju lätt så att även de här bilarna är otroligt äckliga att titta på. Det känns ju bara Dubai, eller kanske snarare så här nyrik kines, eller någon så här skurkaktig guldpryddhårig ryss när man kollar på det här, eller?
Nej, jag tycker att det var ganska god smak.
Allekrik! Nej, men det är inte riktigt så här jag ser vår familj glida runt i Europa. Airtex som bygger de här bilarna, de kommer från Turkiet. Och inget ont om Turkiet, men det här är ju porten till Orienten. Och vad som anses som lyxigt i länder som liksom Armenien och Azerbaijan stämmer inte alltid riktigt överens med vad jag tycker är fint. Men jag hittat annat tyskt företag som förvisso också försöker bygga vänster som ska påminna om privatjets. Men jag tycker att de här är lite mer subtila i både liksom hur bilarna ser ut utvändigt då, men framförallt invändigt. Så mitt val av den perfekta semesterbilen blir därför en Mercedes-Benz V-klass V300 från det här företaget då, Klassen. Och när jag grottade ner mig i det här med lyxvänner så verkar det som att Klassen, det är liksom företaget nummer ett. Så här ser deras bilar ut då.
Ja, standard utanpå.
Ja, det ser ut som en vanlig liksom så här.
Men kollar man in, då blir det klassfest.
Ja, då blir det det ser ut som en AMG skåpbil bara, skulle man kunna säga. Men invändigt, nu börjar vi snacka.
Ja, det där var ju jävligt snyggt.
Ja, det här känns lite Escalade-igt, eller hur?
Ja.
Känns som det så.
Jag gillade den där armenska varianten också.
Ja. Utvändigt så är det som sagt inte så märkvärdigt, vilket jag kan gilla på något sätt. Det ser, som jag sa, så ser det ut som en B-klass som man har gjort en AMG av ungefär. Mm. Jag tror inte att de har gjort något åt motorn, utan det är väl samma spis som sitter i en vanlig B-klass. Och den går ju att få som både bensinare och el då. Så det är väl bara att välja där. Men det som gör Klasse så bra är att de bygger inredningar som känns lite mer gentlemannamässiga, tycker jag. Och jag älskar ju tanken på att mina unga ska få gå bananas där bak. Du vet hur bilen brukar se ut när semestern är över.
Usch, det är inte så.
Ja, men det är ju något jävligt härligt dekadent över att låta den här fina inredningen kladdas ner av liksom pigelin, saft och bananskal och riskakor.
Jag får panik.
Ja. Medan jag och min fru då, vi sitter liksom tyst och fint och lyxigt längst fram. Och
är det en skiljevägg som ni kan dra upp också? Med ljudisolering?
Jo, men så är det ju i de här klassevagnarna. Men du vill inte se föraren.
Nej.
Nej. Egentligen så borde man ju i en sån här resa börja röka igen. Bara för att ungarna ska få känna på lite hur det var förr. Det är också något härligt med att röka i dyra bilar, tycker jag. Det ger känslan av att man skiter i allt.
Ja.
Eller och det jag skulle göra är ju att man blåser ner till södra Tyskland. För där finns, det är ju väldigt vackert. Och där ligger ju också mycket så här små byar i de här dalarna mellan Alperna där nere som är otroligt vackra. Och de tyska Alperna på somrarna är ju sinnessjukt vackra. Du har ju varit där nere mycket, du är med ju på span och sådär. Det är ju som...
Ja, hur lät det där? Jag har varit nere på span och sådär.
Ja, men har du inte varit där någon gång?
En gång.
Jaha, då var jag skitsamma.
Men ändå, jag förstår vad du menar. Ja. Men det är inte så att jag åker runt i Europa på spar
i de tyska fjällen. Men sen tänker jag att man måste ta en sväng ner till Frankrike. Och då tänker jag att det vore magiskt att åka på den vägen som kallas The Napoleon Route, som väl går mellan Cannes och Provence. Den ska vara väldigt vacker då. Och där kan man också bo och äta väldigt gott. Och sen tycker jag att man kan liksom inte göra den här typen av resa utan att åka till Amalfikusten i Italien. Det måste man göra. Så det blir väl efter Frankrike, tänker jag. Och efter Italien så kör man väl till Schweiz då. Och då kan man köra genom det här som kallas Furkapasset, som väl är Schweiz motsvarighet till den här trollstigen i Norge, kanske man skulle säga. Det är så här serpentinväg. Ja, och sen så får man väl bege sig norrut hemåt igen då. Att göra det här då i en Mercedes-Benz V-klass V30 från företaget Klasse och samtidigt bo på lyxhotell runt om i Europa, det skulle vara en riktig drömsemester för mig.
Ja,
ja. Nu är det din tur.
Ja, men jag känner ju dig så väl.
Ja.
Så att på något sätt så jag hade på känn att du skulle vara så här förutsägbar.
Ja. Men det är för att jag har upplevt sånt här som barn. Ni som levde liksom i betongdjunglen hela sommaren, ni förstår inte njutningen av det här. Den här detaljfinishen här på...
Ja, den ser ju jättefin ut. Ja. Det råder inget tvivel om.
Ja, men vad har du hittat på för förändring? Nej, men jag... Du ska ner till Dubai förstås. Apropå förutsägbar.
Är du nära?
Ja.
Men inte, men ändå väl långt ifrån.
Ja,
Jag tänker så här då.
Mm.
Den optimala semesterbilen, den ska ju vara bekväm. Det är ju du inne på också.
Mm.
Men den måste ju också vara snabb som djävulen.
Ja, det beror väl på vad tanken är med semestern.
Den ska ju tillföra ett mervärde till semestern.
Aha.
Den ska dra blickar till sig vid macken. Och man ska liksom längta efter att hoppa in i den och dra vidare. Även om man bara har sovit i 2 timmar.
Ja, okay.
Det är den där känslan när man har bilat mycket.
Mm.
Man blir rastlös i kroppen. Så man legat en natt på hotell så blir det så här. Åh, här, nu är det skönt att hoppa in i bilen igen. Trots att man har liksom kört 500 mil.
Mm.
Vidare så tänker jag så här. Snart kommer ju soppan att sina.
Mm.
Nu
är det är så kul att du har blivit liksom den stora elförespråkaren. Jag tror många av våra lyssnare djupt besvikna på dig.
Ja, men de kommer inte bli besvikna nu.
Nej.
För att även om jag är inne i en dystopisk bensinpessimism igen, det är inte alls meningen.
Mm.
Jag älskar ju bensin.
Mm.
Men vi är ju troligtvis den sista generationen som kommer kunna tanka 95 oktan. Och så kanske vi då, tack vare det här, just den här sommaren, tänkte jag så här, nu ska vi gå all in. Den här semestern kanske ska gå i petroleumets tecken.
Mm.
Jag tänker...
Du ska åka USA runt i Bigfoot.
Nej, men det är åt andra hållet.
Aha.
Ja. Det här ska bli en dekadent bensinresa.
Aha.
Där man helt enkelt ska göra allt i mörkrets tambur.
Jaha,
mörkrets tambur. Snarare så här, det här kanske ska bli en semester... Katarsis.
Mm-hmm.
Vad har vi på katarsis?
Ingen aning.
Begreppet användes av Aristoteles,
mm-hmm,
som menade att tragedin renar oss. Katarsis är definitionsmässigt det plötsliga känslomässiga klimax eller sammanbrott bestående av en överväldigande känsla av förnyelse, av nytt liv. Alltså det är katastrofen där allting vänder på något sätt.
Okay.
Och inom psykoanalysen så talar man om katarsis metod för att beskriva en omvälvande och helande insikt hos patienten.
Okay.
Men man måste liksom igenom elden.
Och
det jag nu menar med det här, det är att vi inom kort ska växla över till ett känslokallt elbilsamhälle.
Mm.
Det är där dit vi är på väg. Då kanske vi först behöver dyka ner i ett hav av bensin och ligga där och kråla och köra ryggsim om vartannat.
Mm.
Gärna med en badboll. Nu ska vi liksom
du förstår. Frossa i petroleum.
Vi ska frossa och leka av oss en sista gång.
Ja.
Det är så jag känner.
Mm.
Så vad ska man ha för bil då?
Mm.
Och vart ska resan gå?
Mm.
Jo, jag tänker mig helt sonika, för någonstans 80-talet ligger ju oss varmt om hjärtat.
Ja, är det absolut.
Ja.
Ska du resa tillbaka till framtiden?
Jag ska resa tillbaka. Ja. Jag ska resa på semester ensam.
Ja, det gör ju en jävla skillnad i vad man kan välja för bil.
Ofta hamnar vi i såna här lägen där jag framstår som en mycket, mycket, mycket sämre människa än dig.
Framstår du är ju en sämre människa än mig.
Men du ska alltid... Jag vill resa med familjen.
Ja, men det vill jag ju.
Ja.
Ja.
Men jag...
Och jag vill resa med dig också. Får jag inte vara med på den här semestern?
Jo, du får...
Då blir det ju ännu bättre.
Jo, det här är en semester med dig med. Det vi åker i är en 1986 års Rambo Lambo.
Rambo Lambo.
Ja, alltså världens första monster SUV.
Ja.
Långt innan begreppet ens fanns.
Ja.
Lamborghini LM002 tillverkades mellan 86 och 93 och den hade ju Contouchens V12 på 5,2 liter.
Mm.
Men det här är ju minsta laget om man nu ska konsumera soppa.
Mm. Men plus att det kommer komma bara 2 mil innan den går sönder.
Inte på den här semestern.
Ah, okay.
Jag har med mig lite verktyg.
Ja, vi har med oss en Lambo-mekaniker i bakluckan som ligger bunden bara så vi kan plocka fram.
Som tur var så gick just LM002 att beställa med en marin 7,2 liters V12.
Ja.
Som man annars hade i sina offshore-båtar.
Just det. Då håller grejerna lite bättre också, tror jag.
Ja.
Kanske.
Det är...
Skitsamma.
Men om man som jag älskar Hummer H1, då kan man ju inte annat än älska The Rambo Lambo.
Nej.
För designen är ju ikonisk och inredningen bestod av 4 bekväma separata skinnstolar och en enorm mittkonsol med hela 5 knappar. Bara 4 var fönstren.
Ah.
Plus en avancerad kassettradio i taket.
Oj då.
Enligt Lamborghini skulle denna lilla nätta skapelse dra runt 3 liter milen.
Jaja.
Mm. Det är inte jättefarligt.
Nej.
Men ägarna skvallrade om närmare 5 liter per mil.
Mamma mia.
Men det var ju om man valde den lilla motorn.
Just det.
Ja, vi har ju valt 7,2 liters 12. Den drog då mellan 6 till 7 liter per mil.
Ja.
Det är perfekt för just den här semestern.
Ja, fuck it.
Fuck it.
Är liksom hashtaggen för semestern.
Vart ska vi då åka?
Ja.
Den här bilen.
Jag är jätteglad att jag får vara med på den här resan.
Ja.
Jag tror jag skiter familjen.
Ja, jävlar vad vi ska tanka.
Frun får ta min lyxvän och åka själv, så åker du och jag. Ja, i USA gissar jag.
Vi tar ett sånt där Circle K-kort och bara laddar fullt.
Ja.
För nu ska jag tanka.
Jävlar,
den här bilen är ju på något sätt Rocky 1.
Ja.
Så,
just det.
Så självklart ska man köra med plattan i mattan rakt österut.
Aha.
Till Moskva.
Ja, bra.
Gärna.
Jättebra.
Iklädda ska vi vara då såna här amerikanska träningsoveraller från OS i Los Angeles 1984. Du vet, när USA var stolta över sig själva på ett osmakligt sätt.
Nej, du kan ha den overallen. Eller vi kan också byta mellan.
Och du har Drago.
Ja, det vore ju fränt. Men vi kan ha olika overaller. Dels dem, men också Dream Team overallerna från 90-talet. Eller?
Ja. Och vad ska vi då göra i Moskva när vi väl har kommit fram?
Jag kan komma på 1000 saker som inte kan prata med podden.
Vi har tankat sig i alla fall uppåt 100 gånger.
Ja.
Full tank.
Ja.
Först ska vi besöka Bunker 42.
Vad är det för något?
Det är ett kalla kriget museum som ligger 65 meter under jord. Bunker 42 byggdes 1954 efter att man befarade att USA skulle bomba Moskva med en atombomb. Så här i efterhand hade ju det. Nej, det får man inte säga.
Nej, det är inte alls.
Nej, det är inte. Nej. Men här nere skulle man då vara säker liksom från en atombomb.
Mm.
Och det här militärkomplexet, det var operativt i över 30 år.
Mm.
Nu kan man gå guidade visningar nere, plus att de har en lyxig restaurang.
Mm.
Kolla hur det ser ut.
Oj, oj. Men såg det ut så där då, eller har
Nej,
det blivit så
nu,
där
har de, nu har de gjort det så här.
Oh, och så risklyx också. Risklyx. Med jävla strippklubbar.
Ja. Dagen efter, då ska vi hyra en T-34 stridsvagn.
Ja, det är klart vi ska. Fan, min semester känns ju riktigt blek nu.
Ja, det är det jag
du har bara
också.
Kommit igång.
Ja. Och när man har kört den här och krossat några buckliga vasslada, då ska vi panga Kalashnikov och
nej, Teslor ska vi köra.
Ja, just det. Och samtidigt shottar man vodka.
Ja.
Det är i den här reseskildringen då, som jag har hittat en hemsida där man gör de här obskyra sakerna i Moskva. Då är det en grej att man ska skjuta Kalashnikov och shotta vodka samtidigt.
Ja, just det. Så får man...
Reglerna är få i Moskva. Och det är därför som det är det optimala resmålet på den här reningsprocessen som vi ska då genomgå.
Just det.
Men det räcker ju inte det här.
Nej.
För vi ska ju gå all in.
Ja.
Så dag 3, då åker vi till Star City.
Bra namn.
En tidigare topphemlig flygbas där man nu för ynka 50 000 spänn kan flyga Zero Gravity i deras IL-76 MDK Flying Laboratory. Det här är alltså deras motsvarighet till en Boeing 747.
Just det.
Samma plan som ryska kosmonauter övade i. Och först så ska man genomgå en mycket omfattande rysk läkarundersökning där man ska kryssa i en av 2 rutor.
Just det.
Frisk eller sjuk.
Ja, bra.
Och har man lyckats kryssa i frisk, Då flyger man upp till 9000 meter innan man störtdyker och svävar fritt i 22-28 sekunder.
Fantastiskt. Men tror du det är så bra att göra det här dyngbake som vi kommer vara efter dagen med Kalashnikov?
Men jag säger det är en reningsprocess.
Ah, ja,
okej. Okay, ja. Liksom
ja, just det. Och spyorna hänger ju bara kvar i luften. Så ja. Då kan man fånga in i en påse, så det är ingen fara.
Apropå det så måste jag berätta en grej. Men det tar jag alldeles strax. Ja. Den här berg- och dalbanan pågår i 1,5 timme.
Oj, fan vad härligt.
Är det lång
shit,
tid
liksom. Vad coolt. Ja.
Kolla.
Ja, visst, fy fan vad fränt. Ja. Det vill jag jättegärna göra.
Men nu har vi fått blodad tand.
Ja, verkligen.
Så dag 4, då bokar vi en passagerarplats i en MiG-29.
Ja.
Och flyger upp till The Edge of Space.
Ja, du, det här är på min jag har inte kunnat satt upp den här på min bucket list. För vad kostar det?
Jo, det ska jag strax berätta. Ja. Då flyger man upp till 17 000 meter
ja.
Så att man ser stjärnorna ja. Och man ser också jordens rullning.
Och det bara knakar i den gamla miggen
liksom. Ja. Och piloten är liksom, han är ju alkad. Han är gammal gubben
ja,
liksom.
Ja. Gammal såhär, kalla kriget pilot.
Verkligen, och han kör ingen G-dräkt.
Nej, han köttar spedo bara.
Ja, kniper
ja.
För sen, från 17 000 meter så stört dyker man med den här miggen ner till 10 000 meter och då är man uppe i 8G.
Det är mycket det. 8 gånger så mycket väger man då.
Jag skulle väga 800 kilo.
Ja, 8000 kilo skulle jag väga.
Ja. Sen fortsätter man ner i en roll och akrobatik tills man når 50 meter.
Ja, snyggt.
Sen lågflyger man över skog och terräng, ibland så lågt som 8 meter över marken.
Ja.
Förstår
jag? Ja.
Det är så... noll säkerhet.
Ja.
Innan man landar och dricker lite mer sprit.
Ja.
180 000 kostar en sån här flygning.
Ja, det är hur man skrapar hem någonting då. För det är ju värt det. Du, apropå det lite snabbt bara. Jag tipsade ju dig om en dokumentär på SVT Play. Det som hör ihop med lite där. Som vi måste
kalla
tipsa.
Papporna från kalla kriget.
Pappa och kalla kriget.
Hammar.
Pappa och kriget eller någonting
sådär. Kalla kriget.
Det handlar hur som helst om det svenska flygvapnet på 60-70-80-talet. Otroligt bra. Visste ni? Eller visste, jag blev förvånad när jag fick veta att
världens fjärde största flygvapen.
Sverige var världens fjärde största flygvapen. Helt otroligt. Se den allihopa. Jag vet inte exakt, kommer inte ihåg vad den hette.
Dokumentären bygger på att det var över 500 svenska piloter som dog i fredstid. Därför att man hade som policy att vi flyger som om det vore krig.
Ja, exakt.
Och då flög man på 10 meter med både draken och Viggen varenda dag.
Ja, jättefina dokumentärbilder från 70-talet.
Ja, den var jättebra.
Pappa och kriget eller något sånt. Pappa, gå in och ni hittar den på SVT Play.
Ryssland är det enda landet i världen där man kan göra såna här gränslösa saker. Såna här gränslösa semester. Och på tal om...
När fan, vad härligt att vi åkte österut för en gång.
Jag har aldrig ens... I tanken har jag aldrig ens varit.
Nej.
Men... när du sa det här med zero gravity, att man skulle spy i planet. I förra helgen så var jag med familjen på campamentsbadet.
Just det.
Ut på Gärdet.
Det är en liksom, stor bassäng.
Ja, det är en bassäng. Och fullt med folk. Sen eftermiddag. Vi har varit där hela dagen. Man är liksom lite trött i pallet. Då är det, händer en olycka i poolen. Det är då en unge som skiter på sig.
Ja, men, som du har ju berättat det för mig tidigare. Sketan verkligen på sig? Sketan inte bara i poolen?
Jo.
Han drog in i brallan sket bara.
Han var 6 år.
Ja.
Men,
3 år för gammal.
Ja. Men han drog ner badbrallorna och ångade på liksom.
Ja. Du sa att det var vuxet stora bajskorv.
Det var tre stora vuxenkorvar.
Tre bruna termosar typ.
Ja.
Oh my god. Ja.
Min fru såg att det här hände, sprang ner, drog upp våra barn ur poolen. De var som tur var ganska långt ifrån epicentrum.
Ja. Men Brown Zero.
Exakt så. Och jag stod på ännu längre avstånd. Jag var uppe ur vattnet. Så jag stod liksom på gräsmattan borta och bara, men vad är det som händer? Det liksom blev kalabalik.
Det var inte bara din fru som fick panik. Alla mamma.
Nej, alla skulle upp ur poolen. Ja. Liksom. Men det roliga blir ju sen att den här, och det, så här, det är lik, det är en olycka, det är ett barn. Mm. Det går ju inte att bli arg. Ja,
han var ju 6 år.
Jo, men ändå. Ah, ja. Ah. Jag garvade. Ah, jag kunde, förstår, jag tycker att det här var ju komiskt.
Ja,
liksom.
Ja.
Men den här stackars mamman, hon kändes ju lite sådär att, gud, skyldig på något sätt. Ja. Och hon då satt på poolkanten och försökte liksom så här, ja, vispa till sig så att korvarna skulle komma närmare kanten.
Ja, som kunde fånga upp dem.
Och hon hade inte badkläder på.
Men hon gick på kryckor, var det gips som kunde inte hoppa i heller.
Det var omständigheter som gjorde att det var synd om henne.
Mm.
Så att jag och min fru...
Så lät det inte första gången du berättade det här. Att det var synd om henne.
Jo, det var synd om henne.
Lite synd.
Och framförallt så var det så att det var ju många andra föräldrar som...
Varför skrattade du då om du var så synd?
Jo, men jag skrattade ju för att lätta upp stämningen. men hon lyckades inte så bra. Men då kom min fru till undsättning. Och då hade hon hittat... Liksom, någon hade käkat popcorn.
Mm.
Så det stod en tom popcornförpackning på ett bord ganska nära poolen. Så att hon slet åt sig den här popcorn, min fru alltså, slet åt sig den här popcornförpackningen och sprang ner och satte sig bredvid den andra mamman och försökte liksom fånga in korvarna. Så att min fru då sträcker sig, hon är inte jättelång, hon sträcker sig så långt hon kan och lyckas liksom fånga in 2 av de här korvarna utan att nudda vatten överhuvudtaget.
Ah.
Så fångade hon in 2 av korvarna i
popcorn. Jävlar, det var proffsigt.
Ja, det var snyggt liksom.
Skrattar du?
Alltså jag skrattade så mycket så att jag hade liksom fick ont i magen för att jag skrattade så mycket. Men och så fiskade hon upp dem och liksom triumferande tittade hon upp liksom. Ah. Och så våra blickar möttes precis samtidigt som botten går ur en blöt popcornförpackning. Den orkar inte hålla upp någonting. Så att triumferande så håller hon upp den här samtidigt som 2 korvar åker liksom ur så här, plums igen. Och då får den andra mamman till barnet.
Åh, gud vad roligt.
Och folk liksom, då har ju folk börjat gå hem liksom. Men då får den här mamman nog till slut. Oh. Och så hon tar med bara händerna så
att
får upp på kanten. Och då blir det ju så här, men det här är ju människobajs. Ja. Det är lite äckligt liksom.
Ja, men det är ens barns skit, det är ju inte så farligt.
Nej, inte alls farligt.
Men fast när de börjar bli 6 då händer det ju någonting.
Det är andras bajs, ja, blir det äckligt. Men sen kommer det allra roligaste. Men och jag springer och hämtar såna antiseptiska våtservetter vi hade och så, och du vet, och så allt är frid och fröjd. Mm. Men nu har ju folk börjat gå ut ifrån badet liksom, för det var ju ändå sen eftermiddag. Mm. Och man vet att är det bajs i poolen, då är det 3 timmars sanering. Rening och sanering. Mm. Men då är det en äldre 40-talistkvinna.
Mm.
Man ser på hennes uppsyn att hon har suttit där och solat i många timmar. Mm. Irriterad över att det har varit så stojig stämning i poolen.
Hon har ju bott på Östermalm hela sitt liv och minns när bassängen på Gärdet var för fint folk.
Ja,
kampementsbadet. Ingen bajsade i poolen där, på den tiden.
Nej, där bajsade man knappt hemma.
Nej.
Man gick ner, kunde ta ett söndagsdopp. Hon var liksom, hon tillhörde den generationen.
Mm.
Hon ser egentligen bara i sin värld, så ser hon bara att folk har lämnat poolen och börjat gå hem. Så hon tänker att äntligen blir det lite lugn och ro på det här badet. Ja. Så att hon går majestätiskt ner i poolen i andra änden och börjar motionssimma.
Ja.
Och så kommer en trött badvakt och börjar gå mot henne och hon ser att han är på väg mot henne. Men hennes reaktion, det blir ju typ att ja, fast nu har jag minsann väntat på att få min tid.
Ja, hon har missat barnen. Hela det här liksom. Hon har inte
förstått the commotion.
Nej, varför folk har lämnat
Nej.
Poolen.
Brown Zero har liksom undgått henne.
Ja.
Så att hon går ner och tänker att nu folk är på väg hem.
Ja.
Hon simmar, men just att när badvakten kommer mot henne, då vänder hon huvudet bort ungefär som att jag ser inte dig.
Nej.
Jag ska få min tid här i poolen.
Ja.
Ni får vänta med att stänga poolen.
Ja.
Och han säger, ja, jag är ledsen, du måste upp nu.
Mm.
Och då svarar inte hon, utan hon fortsätter simma närmare och närmare mot korven.
Ingen badvakt ska väl komma här och säga åt mig? Lite så.
Exakt så.
Mm.
Och då säger badvakten, för han är trött, ja, inkt, ja, ung kille. Ja. Han bara, hörru, det är bajs i vattnet. Sen bara, hennes blick. Hon flög upp. Alltså, det var som att hon behövde ingen badstege. Hon liksom...
Som en sån här skräddare sprang på ytspänningen.
Exakt så. Som en sån där groda som springer, nej, på vattenytan. Ja, det var det.
Otroligt.
Dagen efter, då var vi på ett annat bad, Breviksbadet tror jag, på Lidingö. Mm. Också en pool.
Mm. Och då eller var... Breviksbadet som min fru skrev på Instagram.
Ja, men och då var det en kille som fick en, och var precis bredvid oss, var det en kille som fick en kallsup så här, och började hosta så här, väldigt mycket. Ja. Och hans morsa drog upp honom ur vattnet, och precis när han hade kommit upp i vattnet och var på liksom en meter från poolkanten, då bara kaskadspy. Ah. Och jag bara kände att den här helgen har varit för mycket vattenincidenter.
För mycket kropps...
Ah.
Du, jag måste snabbt bara, jag tror att det var chauffören som ringde.
Ah. Jag ska bara... Så du går ur bilen nu? Ah. Alltså. Ska jag fortsätta med veckans bil?
Vänta,
ja. Vänta och vänta. Kan jag avslöja att Ponkan har liksom dragit in en förlängningssladd in i bilen. Eftersom vi ser, bilen är parkerad utanför garaget. Och Northbike är på väg med sin chaufför för att hämta den här Harley Panamerican. Som står här utanför också. Det händer mycket samtidigt här.
Ja men tjena Svante, det var Ponkan. Ja men vad trevligt. Eller det är inte så trevligt, för helst vill jag ha kvar hojen, men jag har inte så mycket val. Är det lugnt, det är bara att dyka upp, vi är på plats. Ja, bra bra, tja då.
Jag hör när du är så fake trevlig.
Ja, jag vet.
Kan jag ta veckans bil den här veckan?
Jättegärna.
Det finns faktiskt en bil som vi aldrig har pratat om i podden.
Det finns väl många?
Nej, det är fan inte många.
Nej.
Alltså inte överhuvudtaget på 5 år.
Men som det... vi borde ha.
Ja, för det är en tongivande amerikansk bil. Mm. Och det är ändå kul att sånt här kan ploppa upp från ingenstans.
Mm.
Jag tänkte denna vecka prata om The Cars for the Stars, eller Excaliburs vackra kusin. Nämligen... Auburn Speedster Boattail. Det är så sjukt att igår när vi satt här i garaget så kom det en sån åkande. Jag tänkte i säkert en vecka att jag måste, för jag såg på Insta en bild på en kustad sån Boattail. Jag tänkte, där måste jag prata om. Så kom det. Det var ju oddsen på det.
Det här ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, det är inte så mycket.
Nej, men
Auburn grundades redan år 1900. Men det var för 24 år senare, 1924, som bilförsäljaren Eret Lobancord klev in genom dörren med en mycket aggressiv plan på förändring. Faktum var att Cord inte alls hade för avsikt att rädda upp den vikande försäljningen av Auburn. Cord gick istället in och gjorde mer eller mindre någon form av hostile takeover på hela bolaget.
Mm.
Och redan ett år senare, 1925, då stod han då som ägare till både Auburn och Duesenberg.
Opsan!
Jag hade liksom inget begrepp om att det var liksom samägt på något sätt.
Mm.
Men här stannade det inte hans planer. För istället så startade den även tillverkningen av sin egen bil, Cord, som prismässigt skulle vara ett mellanting mellan Auburn och Duesenberg.
Mm.
Och tittar man på Auburn, Cord och Duesenberg, den här trojkan av fantastiska lyxbilar, så nådde de sin absoluta höjdpunkt i mitten av 30-talet. Och just 1935, då släppte man den vackraste av dem alla. För ska man hårdare, en Duesenberg, den är ju... Ja, det är en fantastisk bil.
Mm.
Det var ju dåtidens... Maybach eller Maybach.
Ja, så är det.
Eller liksom så här spare no expenses eller Bugatti Veyron. Mm. Så här, den får kosta vad som helst. Vi ska bygga världens bästa bil. Mm. Det var ju så man byggde Duesenberg. Mm. Och även Corden var ju liksom filmstjärnornas bil. Mm. Men det var ju Auburn Speedster Boattail som var den vackraste av dem alla. Och den här bilen designades av Gordon Burig som 1981 valdes in på listan över de 30 personer som mest influerat bilhistorien. Och 1989 blev han invald i Automotive Hall of Fame. Men bilen då? Jo, Auburn Speedster Boattail från 1935 är en fullständigt tidlös klassiker som i sin smäckra båtliknande Riva kaross tillsammans med sina tunga feta fristående skärmar och sina feta däck skapade en harmoni mellan tyngd och lätthet. Den är så jävla konstig på ett bra sätt. Det här var liksom dåtidens absolut hetaste tvåsitsiga öppna sportbil. Det här var bilen som Errol Flynn körde omkring med.
Det känns som att liksom den nivån på lyx går liksom inte riktigt uppringa idag.
Nej.
För att då var det också en viss typ av människor som köpte de här bilarna. Idag är det så stor blandning. Det är många som har mycket pengar idag. Ja. Även Lort kan ha mycket pengar. Vilket gör att bilar blir inte lyxiga på det
idag
sättet.
Idag kan ju en bloggprofil köpa en Bugatti Veyron.
Ja, någon jävla YouTuber. Liksom.
Ja. Ja. Mm. Du får en jättefin replika, för de har byggt mycket replika på de här. En sån får du för runt 25-30 000 dollar.
Mm-hmm.
Men
vad byggs de oftast på då?
Corvette. Jag tror det är mycket Mustang-delar. Okay. Men om man inte då ska ha ett original, då får man hosta upp runt 8-10 miljoner.
Den där skulle återuppstå som en el, att det kom en modern sån. Fan. Ja, den är väldigt ball. Väldigt ball.
Det var denna veckas bil.
Ja, men då hoppar vi från ett tema som vi känner igen till ett annat. Jag tänkte snacka lite hojar.
Northbike. Dream it, live it.
Du, lite apropå det vi snackade om i delen med bilen den här veckan, så tänkte jag i veckans avsnitt av delen med hojen fortsätta på semestertemat faktiskt. Och en sak som både du och jag har haft ögonen på ganska länge är ju det som kallas för vanlife. Det här är ju en trend som har blivit otroligt populär bland hipsters runt om i världen, och det är väl kanske därför också som man själv inte känner sig lika lockad av det här längre, vilket är fånigt såklart, men så fort liksom någon så här fotomodell, snygg, långhårig vegan börjar lägga upp bilder på liksom sin husbils inredda van och sin jävla Siberian Husky och sin flickvän med drömfångare tatuering på låret, så blir man lite så här, är det där kanske
man... Du ramade in den stilen otroligt,
eller hur? Men jag är medveten om att det här faktiskt är jättefånigt av mig att tycka, för jag älskar ju tanken på att liksom testa vanlife, och det tror jag du gör också. Eller nu lever man ju kanske inte den typen av liv i och med att vi, både du och jag, har tre ungar med allt vad det innebär. Men om man var ett par i liksom 25-årsåldern som jobbade som frilansare av något slag, eller om man var någon jävla bloggare eller skribent, så förstår jag verkligen att de lockas av att bo i en van. För många av de här vanarna är otroligt fint inredda ju. Kontentan är att jag attraheras av tanken på vanlife. Och jag vet att det som sagt är ganska populärt just nu. Och av den anledningen så tänkte jag idag snacka om vilken hoj.
Hojlife?
Nej, mer alltså vilken hoj som skulle kunna vara den perfekta hojen att ha med sig. Alltså bak på vanen. Om man väljer den här livsstilen då. Eller om man kanske bara planerar att campa i sommar. Alltså den perfekta, inte semesterhojen, utan en hoj som är bra att ha med sig. Bakom en husbil eller en van. Eller...
Det blir tyvärr inte Panamerikan, den är lite för stor.
Den är lite för stor. För man vill ju hur som helst kunna åka motorcykel, även om man väljer att bo i en van eller husbil, tänker jag. Och nu är ju det här segmentet i podden sponsrat av Northbike. Och vissa av modellerna som jag kommer att tipsa om den här veckan är ju tyvärr från varumärken som Northbike inte säljer. Men jag tror att de bara överseende med det. Tror du inte?
Ja, det tror jag.
Ja. I USA så har jag det här med vanlife som jag sa fullständigt exploderat. Jag läste någonstans att cirka 1 miljon amerikaner faktiskt lever sina liv i husbilar. Eller vanar.
Va? Hur många?
1 miljon.
Oh, jäklar.
Ja, och för några år sedan då var det ju kanske mest folk som inte hade något annat val än att bo i bilen som levde liksom sina liv på vägarna och på campingplatserna. Men idag har det som sagt blivit väldigt populärt bland den liksom trendiga vakna inom situationstecken då. Gruppen människor som ju ofta har en förkärlek för liksom mustaschvax och hembryggd öl och du vet, som har jobb som kräver, ja, de kräver en dator och en internetuppkoppling. Så kan man jobba liksom, lite var som helst då. Så vad ska man då hänga där bak? Grejen är ju den att det här kan ju lika mycket vara ett tips för alla de som bara vill ut och semestra, tänker jag. Och som vill ha med sig en hoj. Man behöver inte nödvändigtvis leva vanlife för de här motorcykeltipsen. Men jag tänkte lyfta fram några hojar som jag tänker skulle vara liksom, det är bra för just det här. På du kan ju i praktiken, som du var inne på, hänga på liksom en Panamerica eller en BMW GS bak på en van. Men mina tips kommer att gå ut på att liksom...
Jag var ju inte inne på det.
Nej, just det. Nej, men det går ju.
Ja, det går.
Ja, det går ju.
Ja, om man har en stor plattform där bak.
Ja, precis. Nej, men jag tänkte fokusera på lite mindre hojar. Liksom, hojen får inte bli en belastning på semestern eller i livet, utan det ska bara vara ett komplement och göra saker och ting bättre. Den första hojen som jag skulle vilja tipsa om, det är en Honda. Och det kommer bli mycket Honda på den här listan. Och det beror ju på att de har ju flera modeller som lämpar sig väldigt bra som vanlife-hojar eller som campinghojar. Plus att Honda bygger så otroligt pålitliga hojar. Och den här typen av motorcykel då, den får liksom inte krångla, känner jag, utan den ska kunna fungera nästan lite som en livbåt där bak. Eller hur? Hojen som jag tänkte tipsa om först är jag lite osäker på om den säljs i Sverige överhuvudtaget. Men den är för bra för att inte vara med på listan. Och det är Hondas CT125. Och om man inte riktigt vet vad det är då, så tänker en hoj, ja, men den typen av hoj som är väldigt populär i Asien. Det vill säga den här typen av motorcykel som ser ut som en större trampmoppe ungefär. Det vill säga att ramen påminner om en damcykel. Hondas CT125 är en off-road-variant på en sån hoj. Och jag tycker den är grym. Det är verkligen en hoj som man liksom bör kunna ha med sig bak på en hoj. Eller på sommarstället på landet. Kolla, så här ser den ut. Men vi ser den lite ball på något
sätt. Den är asiatiskt ful.
Ja.
Men den har någonting. Jag hittade en överlevnadsversion en sån.
Men den är lite coola.
Ja, verkligen.
Honda CT125. Den är fan så cool. Den är på något märkligt sätt, så tycker jag att den passar bra att hänga bak på en... På en, framförallt din där på någon sån här overland van skulle man ha en sån där. Eller så man kan åka in och handla om man är nära en stad. Skitsamma. Nästa år är också en Honda.
Åka in och handla.
Ja.
Nästa... Jag ska inte åka in och handla.
Nej, jag ska inte åka här, precis. Nästa hoj är också en Honda. Och det är ju Honda Grom. Om man lever vanlife och emellanåt befinner sig in i städer, så är liksom Honda Grommen med sin luftkylda 125 kubiks motor på 100, eller ja, den har 110 hästar, på 10 hästar, och den toppar i 90 knyck. Den är perfekt att liksom svänga runt i stan med lite grann. Den är en sån här liten, den är härlig på något sätt.
Nästan för liten.
Ja, men om du har en liten vän då, så är det ju bra att ha en sån här.
För den ser ut som en fullstor motorcykel.
Ja, den ser ut som en naked hoj.
Då är det ju, då skulle det vara kul att ha en sån liten Daihatsu van.
Att allting blir mindre.
Allting är lite miniatyr.
Ja, just det. Ja, men den tycker jag är en bra van life hoj. Men nästa, nu ska vi snacka om ett märke som jag inte riktigt vet om jag någonsin har nämnt i podden. Jag tror jag har gjort det. Jag nämnde den här GSX S1000 som jag sa var själlös. Märket är alltså Suzuki, pratar om nu. Deras nya Naked tyckte jag var lite sisådär. Men den här hojen, den har desto mer karaktär. Kolla deras Van 200.
Jag ser att du liksom är i ett retrosvep nu.
Den här tycker jag är en av de ballaste små hojarna som någonsin har byggts. Och den är inte lika liten som Grommen, men den är lite mindre.
Ja, men det ser ut som en motorcykel.
Ja, men precis.
Precis så som en gammal motorcykel. Den är skitball. Den är feta hjul.
Jättefeta hjul har den. Det är ju en hoj som är svår att få tag på. För Suzuki, de tillverkar ju tyvärr inte de här längre. Och jag tror inte att den såldes i Sverige. Men jag är osäker. Men om jag nu ska liksom försöka kora en av de ballaste campinghojarna, så är det frågan om inte den här Suzuki Van är en kandidat. Eller åtminstone en av favoriterna. För
den är skitball.
Ja, men om man nu ska prata om den perfekta vanlife-hojen, då blir det inte bättre om hojen dessutom heter van-van, som den här ju gör. Ja, den är otroligt bajt. Men jag drömmer...
Det var ju länge sedan vi pratade om bil- och motorcykelnamn.
Ja.
Men van-van...
Mm. Ja, jag vet inte vad det kommer
att säga. Det är jättekonstigt.
Van-van 200.
Van-van.
Jag drömmer ju som sagt om en Chevy Blazer Charlotte Camper. Och nästa hoj, det är den perfekta hojen att hänga längst bak på en sån. Men den passar naturligtvis lika bra på att hänga längst bak på en vän. Vi har en god vän som har en sån här hoj. Men precis som alla andra hans fordon så har han ju lyckats ta livet av den här lilla fina hojen. Vår mycket goda och mycket fina vän Kalle Breitholtz, han har ju nämligen en Yamaha TW200. Nu har ju han i och för sig en TW125, men den ser likadan ut då. Jag är otroligt avundsjuk på att han har en sån här. Och nu lindras ju min avundsjuka lite av att han dels är en 125 och att den som sagt inte fungerar. Men det är ju den optimala hojen att ha med sig på campingen.
Ja.
Eller hur?
Den är skit.
Den är så jävla ball.
Ja. Mm. Det är någonting med lätta motorcyklar. Liksom så att den smidigheten.
Ja.
Med, ja.
Ja, jag håller med dig.
Fint sagt av mig.
Ja, väldigt fint sagt av dig. Eller egentligen finns det en hoj till som kanske till och med slår den här hojen. Och som man kanske skulle kunna utse till vinnaren av campinghojarna. Och det är ju såklart Hondas lilla Monkey.
Ja, men den är lite... Nej, den är ball.
Ja, den är asball. Det är en fantastisk liten hoj. Nu har jag bara kört en Monkey inne på Northbikes 5000 kvadratmeter stora butik i Umeå. Så jag vet väl inte riktigt hur den är på gatorna. Men jag minns att man satt väldigt skönt på den. Men framförallt så är den ju jävligt ball. Och jag vet förresten att Karro på Northbike i Umeå, hon vill sälja sin. Så om det är någon som är sugen på en begagnad, så hör av er till henne på Northbike i Umeå.
Monkey är ju otroligt ball.
Ja.
Men... Man har liksom, man skulle behöva göra någonting mer om.
Jo, men det är väl en fantastisk canvas. Du kan göra allt möjligt för en sån där.
Exakt så.
Ja. Men jag tänker att jag måste åtminstone ha med en elhoj på listan. Och är man liksom ett hippt vanlife-par, då kanske man ska ta sig en titt på det här svenska företaget Cake och deras hoj. De har ju flera modeller, men den jag tycker är allra ballast, det är den som heter Kalk.
Mm.
Det är ju också en fantastiskt bra semesterhoj, även om den kanske är lite i dyraste laget. Men den är ball och den passar ju dessutom bra att glida runt på om du har en vaxad mustasch och Red Wing Doyer och Indigo Fier och jacka. Sådär. Så att, ja, det var min lista av hojar som kan vara bra om du har tänkt att leva vanlife i sommar eller om du bara vill ha en liten smidig hoj på bilresan. Och många av de här hojarna får du ju faktiskt in i, som Grommen, den kan du ha in i en husvagn till och med. Ja, så att, det var
veckans hoj
den här veckan.
Du, jag har en grej som
är
fruktansvärt kul. Det är faktiskt en grej som vi aldrig har gjort. Det ska liksom, jag ska göra en grej som vi aldrig har gjort i podden tidigare.
Mm-hmm.
Men innan det
så
ska jag kort berätta att vi har ju fått då, sedan länge nu, ett uppdrag av Hansen Racing. Och det är ju att hitta och formulera våran och Hansens kärlek till hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Just det.
Och idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för våran hobby. Och det är gemenskapen.
Mm, ju mer vi är tillsammans.
Ja. Mm. Mm. Men, jag vet inte om det här är någon värmehallucination, för nu är det ju...
Nu är det väldigt varmt.
Väldigt, väldigt varmt i den här bilen. Men jag tror inte att någon annan hobby har större gemenskap än just bilhobbyn. Och då pratar inte jag om en sån här hoppa i ring, hand i hand gemenskap, utan snarare den här strama, vinka med pekfingret utan att lyfta handen från ratten gemenskapen.
Mm. Det förstår du vad jag kommer kontra med då.
Ja, men det finns i hojsvängen också. Den lilla vinkningen.
Mm.
Men det är det där när man möter andra hobbybilar.
Ja.
Men hobbymotorcyklar följer med i det här.
Ja.
Så att, men det är det där när man bara acknowledge man kan kalla det här en gemenskap på avstånd.
Mm.
För att även på bilträffar och hojträffar så höll vi ju ett ordentligt avstånd till varandra långt innan corona. Fram tills att någon öppnar en motorhuv. Mm. För då är det liksom, då är det fritt fram.
Ja.
Ingen annan hobby kan väl skryta med en sån varm gemenskap som när 9 motorintresserade trängs under huven på en kompressormatad kuda.
Nej, så är det.
Det är liksom, det är vackert.
Mm.
Och vill ni ta del av en bildgemenskap så kan ni också tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad lottar ut ett presentkort på 1000 kronor och handlar för på hansenracing.se.
Det är väldigt bra.
Ja.
Mm. Snyggt.
Ja. Kör lite Bilsport MC, sen är det dags för en liten surprise.
Ja, men egentligen, när det kommer till Bilsport MC den här veckan, så finns det bara en sak att prata om. Och det är ju att nu ligger ju den här senaste filmen när vi besöker det här underbara engelska garaget uppe på deras hemsida.
Ja, det storrökande garaget.
Ja, fan, jag tyckte alltså, med risk för att blåsa rök upp mitt eget skithål, så fan, det har varit en riktigt bra den här sista filmen. Eller hur?
Ja, vi luktade rök efter flera dagar.
Ja, ja, men det tyckte jag om. Ja, men det var det, fan.
Och bensin och avgaser.
Ja, jättekul. Så in fort som satan på antingen någon av Bilsport MC:s digitala plattformar, om det är deras YouTube-kanal, Facebook, eller gå in på en hemsida för att kolla på den senaste filmen. Och nu har det också blivit klart att till hösten så kommer vi att göra ytterligare
garagefilmer,
ja. Vilket är jätteroligt. Så då vill vi väl återigen uppmana lyssnare att höra av sig till oss,
ja.
Om ni själva har ett ballt garage som ni tror att vi skulle tycka att det var kul att komma och hälsa på, eller om ni känner någon som har ett ballt garage som ni tror skulle inte ha något emot att vi kom dit och pladdade lite grann.
Uh-huh.
Eller?
Ja. Uh-huh. Det som var kul med det här engelska garaget, det var ju
mycket så... allt var kul.
Ja, men det som var extra kul.
Uh-huh.
Det var ju att det var så ohyggligt lågt i tak.
Ja, det var väldigt lågt.
Hade man varit basketspelare, uh-huh. Hade man varit över 2 meter, då hade man ju slagit huvudet i taket.
Ja, uh-huh, det är helt sant.
Ja. Uh-huh.
Mm. Det är en jättehärlig film. In och titta.
Ja. Uh-huh. Mm. På bilsportmc.se.
Uh-huh.
Vet du vad det är dags för nu?
Nej.
Det är dags för lite... Ja, för jag tänker så här, jag backar bandet lite.
Mm.
Förra veckan,
mm,
så var det ju midsommar.
Mm.
Ja. Och du fyllde 49.
Ja, det gjorde jag.
Mm. Mm. Så nu är det dags för lite presentöppning.
Fy fan. Oh, jag...
Här kommer jag med ett paket.
Åh, vad helst. Ska jag öppna det live?
Ja, det var det i podden tidigare.
Kolla, Naturkompaniet står det. Väldigt fin grön... påse med ett litet fint natursnöre. Ja. Väldigt ekologiskt paket.
Fan, vad du väsnas.
Ja, men det får folk stå ut med. Sådär. Öj, nej. Dels har jag då fått en pocket towel mikrofiber. Alltså en handduk för camping. Otroligt snyggt förpackad. Det ser dyr ut.
Det kan du lita på.
Ja, grabben. Du har sålt huset på Gotland nu, så då blir det
grabben sådär. Grabben i år blev det dyra presenter.
Ja, så hemskt mycket. Den är perfekt att ha när jag beger mig upp till fjällen.
Det är alltså en mikrofiberhand, fullstor, large, stor handduk.
Ja, badlakan.
Liksom. Som ett badlakan, fast, och den ryms i en liten gummiförpackning som är vad det, eller med hål i.
Så att den torkar.
Men den är 15 cm lång och 3 cm djup. Alltså den, när man rullar ihop den så blir den otroligt liten. Och så är den super absorbent och quick drying.
Fan vad grym.
Så att när du ska upp till Norge,
ja,
så ska du bada i en liten sjö.
Mm, mm.
Och dricka vattnet och bli magsjuk på kolera.
Nej, nej, nej. Då ska jag torka mig med den här
i skitan.
C2 Summit.
Mm.
Pocket towel. Tusen tack. Men sen har vi ytterligare någonting här. Ah, waterproof first aid kit from Life Systems. Riktigt clean. Tusen tack. Vad fan, den här, så det här är inga billiga grejer här.
Alltså.
Det är hög kvalle, känner
jag. Jag säger så här, jag har lagt ribban till när jag själv fyller år den 1 oktober.
Ja, just det har du verkligen gjort. Ja, jag visste att det fanns
det
en
hake. Det är första hjälpen kit, ja, med allt det du kan behöva. I en vattentät sån här påse som du kan då... Nu kommer Northbikes. Vilken timing.
Vilken jävla timing. Ska vi snabbt då... Jag hoppar ut så säger du hej då till,
ja,
till lyssnarna.
För vi ska nämna att vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så kan man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen så ska man boka in den 25... 25, tror jag det var. Nu har jag glömt datumet. Var det den 25 september? Nu gick Ponka, jag kan inte...
Ja, jag tror det var den 25.
Ja, den 25. Ja. På Skokloster, då har vi Gasoline Car Show. Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar och motorcyklar. Gå in på Gaslins Facebook och håll dig ajour med hobbyn. Och framförallt boka in den 25 september. Det är en lördag. För då är det stora träffen i Kokloster. Ja, nu hör ni. Ponkan hoppar upp på en stycken Harley Panamerica och ska köra in i en lastbil. Det kommer gå åt helvete och det vill ni missa. Därför stänger jag av denna veckas podd. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej! We'll be right back.